Okej, så välkomna och god kväll. Vi saknar lite folk ikväll på grund av olika anledningar, men så är det alltid. Så vi kan bara be kort här och sen ska vi bege oss till Bibelns värld. Och vi ska fortsätta den här lilla serien som vi började för en tid sedan, framförallt på torsdagarna, där vi går igenom olika bibelläror som är viktiga, och det är viktigt att veta vad vi tror och varför vi tror det. Ibland vet vi liksom, ja, jag tror det här och det här. Och sen när någon ställer en fråga från en liten felaktig vinkel, då vet vi inte någonting. Därför att vi har liksom bara, ja men så är det. Men varför är det så? Och det kan bli så som det blev för en person som var med Jehovas vittnen. Personen kom till ett hem, ni har hört historier säkert, och de knackade på och någon öppnade, jättevänlig, och det var ju lite ovanligt i sig då, så ja, men välkommen in liksom, jaha, tack, tack. Och här har du några tofflor liksom, och tog rocken där och hängde av den och visade in dem i finrummet och öppnade spisen, kaffe eller te eller vad vill du ha liksom, och det var helt så här, tänkte jag. Och sen satte de och sa, ja, okej, nu ska jag lyssna på dig. Vad hade du att säga? Och personen, jag vet inte, för jag har aldrig kommit så här långt. Jag brukar alltid bli liksom slänga dörren i ansiktet på dem innan. Så det är en bra taktik. Liksom. Okej, vi har talat om olika saker. Vi har talat om Bibelns auktoritet. Vi har talat om olika aspekter på frälsningen. Och mycket annat. Men idag ska vi tala om någonting som är väldigt viktigt. Och det var alldeles nyligen nu som det var påsk. Och då vet vi att påsken handlar om att Jesus dog. Han blev begraven. Och han uppstod igen. Och vad vi ska tala om idag, det är vem dog Kristus för? Alltså när Kristus dog. Dog han bara för vissa människor eller dog han för alla människor och så vidare. Så vi ska titta på det. Så Herre, vi ber att du vill välsigna de här tankarna och talar till våra hjärtan nu ikväll, Jesus. Tack för alla som har kommit, Jesus, och vi ber för dem som brukar komma men inte kunde komma. Vi ber för dem som inte brukar komma men som kanske försöker komma och vill komma. Jesus, vi ber bara att du välsignar var och en där de är. Möter människors behov, Jesus. Du vet vilka som kämpar med olika frågor i sina hjärtan och sina huvuden. Du vet de som är sjuka. Du vet de som behöver fatta beslut. Jesus, du vet allt som pågår i våra hjärnor och våra hjärtan. Välsigna oss och låt också de här tankarna bli till välsignelse för oss i ditt namn. Amen. En av de versar som jag har tittat på, jag har sagt många gånger så här att om människor i allmänhet, men kristna i synnerhet, skulle våga och vilja tro på första Mosebok och de första 11 kapitlerna, så skulle mycket av den förvirring som pågår idag i kyrkor och kristna kretsar och i världen i stort vara som bortblåst. Därför att det här ligger, här finns alla grunderna för mänsklighetens existens. Och vågar vi tro på dem och tar vi till oss dem, då har vi definitionen för allting. Men lyssna här vad det står i första Mosebok, första kapitlet och den 27:e versen. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa det till dem. Det här är vers 28. Var fruktsamma och förökade. Uppfyll jorden. Lägg den under er. Och råd över fiskarna i havet. Över fåglarna under himlen. Över alla djur som rör sig på den. Okej. Så där fick vi definitionen för äktenskap. Man och kvinna. Punkt slut. Inte konstigare än så. Redan i första Mosebok. Första kapitlet. Så står det hur det ska gå till. Men vi har en fantastisk förmåga att krångla till det. och tro att det är allt möjligt annat än just det. Och jag tänkte bara på några tankar här om att Gud skapade människan till sin avbild. Teologer har tänkt på det här, skrivit om det, brottats med de här tankarna, diskuterat om vad innebär det egentligen? Och det innebär säkert många olika saker och alla är inte ensa om vad det innebär i sin helhet. Men en av de saker som det är ganska tydligt och klart att det innebär, det är att människan är lik Gud i den bemärkelsen att vi är inte som djuren, vi är inte som växterna, att vi har inte en vilja som vi kan besluta också om vår egen eviga destination. Vi har ett val att fatta i det här livet, huruvida jag ska tro på Jesu försoningsverk, på Guds frälsningsplan. Och det ligger liksom, Gud talar inte om för mig vad jag ska göra, men han erbjuder mig möjligheten att välja. Och vi vet också att lite senare så väljer människan att gå bort från Gud, att leva i olydnad till Gud, och mänskligheten föll. Och när människan föll så var det inte bara så att det var Adam och Eva. Hade det varit så och nästa generation hade varit okej, och varje individ hade varit okej, då hade det inte varit så mycket att snacka om. Då hade de fått ta ansvaret för sig själva och sen hade livet gått vidare. Men nu vet vi att människan är en, man säger en ras. Och då menar jag inte att vi är en ras i bemärkelsen att vi har olika hudfärger eller att vi ser olika ut. Utan vi är ett människosläkte. På det sättet är vi en ras. Och detta människosläkte fanns i Adam redan från början. Det vill säga att i fröform så fanns både du och jag i dem. Och det betyder att när Adam och Eva föll så föll hela mänskligheten. Så alla människor som föddes och har fötts och kommer att födas efter dem, de föds i synd. Så när människor säger att jag är en god person, om de nu inte ljuger och verkligen menar det, och det är så, om nu någon lyckas leva ett helt och hållet syndfritt liv, och det har ingen gjort, ska jag påpeka, men om nu någon skulle lyckas med det, så hjälper inte det. För jag har ändå en syndanatur som ändå gör att jag är skild från Gud. Så det räcker inte med att leva ett perfekt liv, även om det var möjligt. Jag måste också bli frälst och få en ny natur. Och vi vet att människorna, de första, föll. Vi vet att alla generationer efteråt föll. Vi lever i en värld som är konsekvensen av detta. Men Gud lämnade dem inte i det här stadiet. Han redan i tredje Mosebok och vers 15 så lovar han dem. Och så säger han så här: jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och vad är det han säger här? Jo, han säger att fiendeskap mellan dig, vem syftar dig på? Han har precis innan adresserat Satan i form av en orm. Och sen säger han, mellan dig och kvinnan, vilken kvinna? Och han säger att någon gång i framtiden så ska det komma en kvinna som kommer att föda en messias. Och den messias kommer att frälsa världen. Så mellan Satans avkomma och kvinnans avkomma, det vill säga messias, kommer det att vara en fiendeskap. Och han ska krossa ditt huvud, det vill säga ormens huvud, Satans makt. Och du ska hugga honom i hälen. Det vill säga, Satan åstadkom Jesus väldigt mycket lidande på korset och i livet och så vidare. Det gjorde han. Men hans huvud blev krossat i processen. Så nu har Gud gett oss det här. Och det syftar alltså på en messias som ska komma. Vi vet att den messias, det visste inte de, men det vet vi, därför att vi lever på andra sidan korset. Vi lever och ser tillbaks på någonting som de såg fram till. De blev frälsta genom ett löfte som låg i framtiden. Vi blev frälsta genom samma löfte, men vi har sett löftet uppfyllas redan. Men mänskligheten har blivit frälst från första början, ända fram till nu, på samma sätt. Genom att sätta tro till det som Gud har lovat, nämligen att någon ska komma, eller någon har kommit, tagit itu med synden, och det är Guds utrustning. Den tron räknar oss som rättfärdiga, precis som det gjorde Abraham i Romarbrevet 4:3. Så, med det sagt, så vet vi att Kristus kom, han dog på korset, han krossade Satans makt, Satans huvud, och han blev också huggen i hälen i bemärkelsen att Satan åstadkom honom mycket mänskligt lidande, men också ett andligt lidande, därför att han tog på sig synden, människans synd som Satan orsakade mänskligheten att gå in i. Och på grund av detta så ser vi att att han högg honom i hälen. Så med det sagt så kommer vi fram till detta med att vem dog Kristus för? Och det finns de som säger att Kristus bara dog för de utvalda. Och vilka är de utvalda? Ja, det är de som Gud har bestämt att de ska bli frälsta. Inte av någon speciell orsak att de väljer det, utan därför att han har bestämt det. Och ordet utvald finns i Bibeln. Det är ingen tvekan om det, så vi kan inte förklara bort det. Men frågan är, vad betyder det? Och vi ska egentligen inte gå in på det så jättemycket idag heller. Men det står så här att Jesus säger så här att människor säger ibland att när Jesus talar om att han har dött för världen, så betyder det inte egentligen världen i bemärkelsen att alla människor, utan bara alla möjliga sorters människor i den här världen. Och det har lett till en, vad man ska säga, nästan en filosofisk diskussion. Vem var det som Jesus dog för? Och om inte alla människor blir frälsta, kan det då verkligen vara Guds vilja att alla människor blir frälsta? Eftersom Guds vilja sker alltid. Och alla blir inte uppenbarligen frälsta. Då är det någonting här som vi inte har tagit med i beräkningen. Och många människor tycks vara väldigt attraherade av det här budskapet. Och det har blivit som en filosofisk diskussion, skulle jag vilja säga, mer än en teologisk, även om den döljer sig in bakom teologiska termer. Men i Kolosserbrevet så blir vi varnade för att inte bli övertagna av tomma mänskliga filosofier. Och det är alltid skriften som avgör vad som är rätt. Och det är tre saker som jag vill titta på ikväll. Och det första är att alla är frälsningsbara. Det vill säga att alla människor kan bli frälsta. De här människorna brukar ofta påpeka att när människan föll, man kanske hänvisar till Romarbrevet kapitel 3. Verserna 9-23, eller 9-20 i alla fall, står att alla människor är onda, och så är det en hel lista på olika saker vi har gjort. Man kanske hänvisar till Efesierbrevets andra kapitel, de första 5 verserna står att vi var döda i våra överträdelser. Och så ser man det här ungefär som att människan är som ett lik som flyter omkring på vattnet. Man har absolut inget liv. Man har ingen möjlighet att om någon kommer och säger någonting, man kan inte ens tilltala den här personen, eller ännu mindre om man erbjuder dem ett val, så har de inte möjligheten att fatta det här valet. Man är död, man är som ett lik som flyter på vattnet. Men Gud ger liv till vissa människor. Och när han då gör det, utom eller bortanför deras vilja, då kommer de till liv. Och i det ögonblicket så förstår de att de är syndare och de behöver bli frälsta, och de tror. Men de som tror, det är bara ett bevis på att de redan har blivit födda på nytt, därför att Gud har utvalt dem och han har väckt dem till liv. Och då är alltså alla inte frälsningsbara, utan bara de som Gud har utvalt. Och vad vi tror på, eller som jag tror på, det är vad vi kallar för en obegränsad försoning. Alltså att försoningen gäller alla. Och att varje människa är frälsningsbar. Man blir dock inte frälst om man inte tror på evangelium. Det är därför vi går ut. Det är därför vi tror att vi är kallade, var och en av oss, till att berätta evangelium så fort vi får en chans. Och vad undervisar då Bibeln? Och en del säger, men är det så viktigt liksom? Jag menar, det som sker, det sker. Ja, det är viktigt, därför att hur evangeliserar vi? Och hur undervisar vi andra om de här sakerna? Gud ger oss, och det här är en stor tanke, en förmåga att välja. Och vi läste tidigare här hur vi är skapade till hans avbild. Första Mosebok 1:27. Och man säger, ja, men det gäller ju inte längre, för den här, vi är inte längre i Guds avbild. Jo, läs i Jakobs 3 kapitel och vers 9, där det talar om den onda tungan som hela tiden spyr ut sitt gift och talar illa om människor. Och det står till och med att tala illa om en ofrälst människa är att tala illa om någon som är skapad till Guds avbild. Så att även en ofrälst, fallen människa i Nya Testamentets tid, säger Jakob, är en människa som är skapad till Guds avbild. Det vill säga, människan är någonting väldigt, väldigt stort. Människan är någonting helt otroligt. Det är därför det är så allvarligt när en människa begår ett mord. Vi behöver inte ha dåligt samvete om vi skjuter en älg. Men det är mycket värre att skjuta en människa. Så alla är frälsningsbara. Och Gud ger oss förmågan att välja. Och där är vi lika Gud. Och vi är evighetsvarelser. Varje människa kommer att spendera evigheten någonstans. Antingen i gemenskap med Gud eller borta från gemenskapen med Gud. Och därför är första poängen här att alla är frälsningsbara. Och det andra är att alla är inkluderade. Låt oss läsa några verser. Alla är inkluderade. De är inte bara frälsningsbara, men de är inkluderade i hans försoningsverk. Första Timoteus 4:10. Det är därför vi arbetar och kämpar, till vi har satt vårt hopp till Gud som ger liv och är frälsaren för alla människor. Först och främst för de troende. Så han är alltså frälsaren för alla människor. Betyder det att människor automatiskt blir frälsta bara för att man har blivit född i den här världen? Det kallas för universalism. Nej, det tror vi inte Bibeln säger, därför att andra versar säger någonting helt annat. Men vi ser att han är frälsaren i bemärkelsen att han har gjort det möjligt. Han har gjort frälsningen tillgänglig för alla. Vi fortsätter i Titus 2:11. Så ser vi samma tankegång. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för några människor. Nej, för alla människor. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Återigen, frälsningen är gjord möjlig för alla. Om jag satt på en öde ö och läste den här versen, ingen fanns det som skulle kunna förklara eller bortförklara de här tankarna, och jag läste de här, vad skulle jag tro då? Att han är alla människors frälsare. Betyder det, betyder alla alla, eller betyder alla några? Jag vet inte. För mig betyder alla alla. Ingenting konstigare än så. Och ibland så blir vi så enormt konfunderade genom att vi övertänker om olika saker. Och filosofi, sofia betyder vishet, mänsklig vishet, och fileo är ju ett ord för kärlek, så filosofi betyder kärlek till visheten, men det är kärlek till den mänskliga visheten, inte kärlek till Guds vishet. Jakob skriver om det i kapitel 3. Han säger att det finns en vishet som kommer ovanifrån. Och det finns en vishet som kommer underifrån. Och de är totala motsatsen till varandra. Den här världen är full av vishet. Men det är ändå ingen vishet, därför att om inte den här visheten kan leda oss till en frälsande tro på Jesus Kristus, då är det ingen vishet. Det är bara en falsk vishet. Det är bara en mänsklig vishet. Jag kan ha all kunskap i världen, men det spelar ingen roll om jag inte har kunskapen om Jesus Kristus. Det är därför som det står i första Korinthierbrevet kapitel 1 att korset är en dårskap för dem som inte tror på budskapet. Därför att det är för enkelt. Liksom. Var då en människa som dog för 2000 år sedan på ett kors i Jerusalem? Jag tror på det, så blir jag frälst. Liksom. Nej, men det går ju bara inte. Jo, det är precis det där. Där i ligger kraften. Och det är det som den helige ande undervisar världen om i Johannes 16, 8 och 9. Dom, rättfärdighet, förlåt mig, nu ska vi se, dom, hjälp mig, rättfärdighet och en sak till. Jag kommer tillbaka till synd, tack. Det är helt ofattbart. Synd, dom och rättfärdighet. Och synden, att de tror inte på mig. Rättfärdigheten, att jag har min egen rättfärdighet som inte räcker. Jag måste ha Guds rättfärdighet given till mig som en gåva. Och dom, den här världens härskare, Satan, är dömd. Och jag går under med honom om jag inte tror på Jesus Kristus. Så det undervisar den helige ande alla människor om. Och tror vi på det, då blir vi frälsta. Tror vi inte, så går vi evigt förlorade. Vi läser vidare. Första Johannes 2:2. Första Johannes 2:2. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Återigen ordet kosmos, det vill säga alla människor som är inneboende i den här världens system, har han blivit frälsare till. Har han försonat synderna för. Han har dött för dem, dåtid, nutid, framtid. Det finns ingenting som inte har blivit betalt för. Hebreerbrevet 2:9. Fantastiska versar här. Hebreerbrevet 2:9. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Ja, genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Han smakade döden i alla ställe, det vill säga alla människor är fallna, alla människor är på väg att gå förlorade, och döden är oundviklig. Men han smakade döden i alla ställen, så att alla som tror ska kunna få evigt liv med honom. Så hur kommer man runt allt detta? Ja, man har naturligtvis andra versar som man kontrar med. Man läser in någonting annat i de här versarna och så vidare. Men spelar det någon roll? Ja visst, självklart spelar det roll. Därför att när jag går ut och evangeliserar, behöver jag ställa mig den frågan då, har Kristus dött för den här personen? Är den här en av de utvalda? Är det verkligen möjligt att de ska kunna tro? Ja, absolut. Vi tror att alla är frälsningsbara. Vi tror att alla är inkluderade i planen. Och Guds plan är också att alla ska få höra. Och vi hör den här frågan, jag vet inte hur ofta jag hör den från. Vad händer med dem som aldrig har hört? Och nästan uteslutande när jag hör den frågan ställas, så är det ingen fråga utan en anklagelse. Därför att man anklagar alltid och säger liksom, Gud har inte låtit den generationen eller den nationen eller den personen höra. Vad vet vi om det? Vi har hört vittnesbörd från alla jordens hörn. Och jag tror att jorden är rund. Den har inga hörn. Men man talar så. Vi har hört vittnesbörd om hur människor har kommit ur de allra mest fantastiska, otroliga, ateistiska och kommunistiska och buddhistiska och hinduiska och islamistiska miljöer och allt vad det kan vara. Och de har haft ett vittnesbörd om hur Gud nådde fram till dem på ett eller annat sätt. Och varför skulle vi inte tro på Bibeln när han säger att han drar alla människor till sig när han blir upplyft i Johannes 12? Men det betyder inte att jag kan luta mig tillbaka och säga, det där sköter du bra, Gud. Gud kommer att hålla dig och mig och oss alla ansvariga för hur vi bar ut det här. Naturligtvis. Men det är ett privilegie, det är inte en börda, det är en livsstil. Liksom ibland blir man så här, åh, nu gav någon ett vittnesbörd här och nu ska de få mig fördömd för att de går ut och evangeliserar, men det gör inte jag då. Och då blir jag, men hallå, häng på de här människorna istället. Njut av att de här människorna går ut. Smyt lite bakom liksom. Hitta någon som är lång och stor, Jonathan. Liksom, så man kan dölja sig lite bakom. Och bara liksom låta det bara smitta av sig. Och kan jag inget säga så behöver jag inte göra det. Men jag tänker bara att det är ett privilegie att få berätta evangeliet. Och av alla böner som vi ber så ska vi be att vi blir frimodiga om, med att dela evangeliet på alla tänkbara sätt. Och jag läste precis, jag vill inte nämna personens namn här, men en ganska känd person som skriver böcker om själavård. Och den här personen har skrivit en bok som i princip går ut på att när man själavårdar någon så behöver man inte någonting mer än den helige ande. Och jag både håller med och inte håller med. Alltså med andra ord, jag tror att allting vi behöver för att få en människa på rätt väg, så att säga, det finns genom denna bok och den heliga ande. Så långt är jag med. Men jag säger inte att det inte finns forskning och annat som har kommit fram som kan bidra och hjälpa på olika sätt. Det säger jag också. Så att med det sagt, så, men den här personen säger i en av sina böcker, citat, att en själavårdare bör inte säga till en ofrälst person i ett själavårdssamtal, det vill säga, att Kristus dog för dem. Ingen vet om han gjorde det annat än Kristus själv. Så med andra ord, den här personen mycket känd själavårdare, mycket kända böcker och väldigt bra böcker, otroligt. Jag respekterar den här personen och har lärt mig mycket av dem, väldigt bra. Men den här personen har den här teologin och utgångspunkten är helt enkelt att du kan inte säga till en person att Kristus dog för dem eller att Kristus älskar dem eller att de är frälsningsbara. För att om inte Gud uppenbarar detta för dem, liksom att de börjar tro, då var de inte en av de utvalda. Och jag tycker bara att liksom det slår mot Guds karaktär och natur att alla är frälsningsbara, alla är inkluderade och alla är tänkta att få höra. Och jag avslutar med några härliga verser från Romarbrevet 10. Och börjar i vers 10. Till med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Så går det vidare i vers 11. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en. Alla var och en. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Jag måste ju tro först. Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Det vill säga, budskapet måste ut och fram. Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Där kommer kallelsen in. Att vi ska gå ut med evangeliet. Och hur skulle några kunna predika om de inte blir utsända? Där har den lokala församlingens uppgift. Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Och det här goda budskapet i grekiskan, det är just det här ordet där vi får det svenska ordet evangelium. Det betyder just det glada budskapet. Och vilket är det glada budskapet? Jo, det är som går ända tillbaks till första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Att trots att människan var olydig mot Gud och hela mänskligheten föll, så har Gud lovat att det ska komma en messias som ska söndertrampa ormens huvud. Och det vill säga avväpna Satan, krossa hans makt, avväpna döden. Och vem är denna person? Jo, vi vet att det är Jesus Kristus. Han kom in i världen och han är allas frälsare. Men vi måste tro på honom. Och det är det som vi får bära ut. Men i detta så vet vi och tror vi att alla är frälsningsbara, alla är inkluderade och alla är tänkta att få höra. Och där kommer vår uppgift in. Så här vi ber att du välsignar de här tankarna rikligen till våra hjärtan, Jesus. Så vi ber att vi inte skulle fastna i någon filosofi, i någon form av lära som missrepresenterar din karaktär och natur. Säger Bibeln något, ja då är det så. Och säger den någonting annat än det jag säger och det vi tror, ja då är det så. Det är inte för att vi har bestämt det. Men jag ser det inte i skriften. Jag ser alla, var och en som tror. Jag ser den obegränsade försoningen. Och jag ser också att detta är grunden för att vi jublande kan gå ut med de här tankarna och låta alla de som har inte hört, både inom landets gränser och utom landets gränser, låta dem få höra dessa tankar och veta att Kristus har dött för dem och gjort frälsningen möjlig. Det enda som skiljer dem från dig, det är otron, och att trons ord får födas i deras hjärtan när vi predikar evangelium. Herre, hjälp oss med den uppgiften, Jesus. Hjälp oss att vara frimodiga. Hjälp oss att inte meditera över ursäkterna, utan meditera över möjligheterna, Jesus. Och jag ber verkligen för den tanken i alla våra hjärtan, Herre. Vi är olika kallelser, kompletterande, inte tävlande, men Jesus, alla har vi fått denna underbara uppgift, Jesus. Gör oss frimodiga, gör oss glada, gör oss hungriga och törstiga efter att få bära fram de här tankarna, Jesus. Få vara med, att få vara dina medarbetare, som det står i första Korinthierbrevet 3:10 här. Ja, du är suverän. Ja, du låter människor höra även när vi är olydiga. Jag tvivlar inte på det en sekund. Men låt inte heller det vara en ursäkt för oss, Jesus. Utan låt oss verkligen ta de här orden till våra hjärtan. Tack för var och en som är här. Vi ber än en gång för de som inte kom. Vi ber för de som lyssnar på internet. Välsigna på ett fantastiskt sätt, Jesus. I ditt dyra namn. Amen.